Jag tänkte ägna mig åt rally och VM-deltävlingen här i Värmland. Färjestad såg den given och svarade med 3 matcher, ett uppbrott från den före detta första center och 2 nyförvärv. En analys vad som hänt och en blick framåt om vad som komma skall är vi ska ägna oss åt idag, när jag med glädje säger välkommen tillbaka till VF Hockey till seniorexperten Petter Rönnqvist.
Ja, men tack så mycket.
Du är precis hemkommen från semester. Jag gissar att du har hockeysnacksabstinens, eller hur är det?
Ja, precis. Det blir så. Jag hann ner lite förra veckan här liksom. Precis, så att det var då tur det. Nej, men det blir så. Är man borta en vecka också på semester så där, då kommer man tillbaka. Fast det inte var några matcher. Det var ju uppehåll
just
när jag var borta.
Just det.
Så blir det ändå att man känner, vad har jag missat? Vad är det?
Vad hade du missat då? Du hade missat lite landskamper.
Lite landskamper, men det visade sig att de som var hemma hade inte sett dem heller.
Nej, du ser.
Det var lugnt.
Ja. Och du var i USA, du fick inte med någon L-hockey och studerade eller?
Det basket kollade jag på. Ingen, för att både, jag var ju över på västkusten och det var inga matcher varken där jag, i Los Angeles där jag var eller i Las Vegas. Nej, då. Men det var däremot så var det då Los Angeles Lakers och det var ju häftigt ska jag säga.
Ja, det måste ju varit speciellt med tanke på allt som hänt.
Ja, ja precis. Kobe Bryant, som det var andra matchen här nu efter hans bortgång och sen är jag en stor fan av LeBron James.
Ja, just det.
Som jag har fått upp ögonen för. Jag gillade ju basket på. Det var ju när Michael Jordan var stod i Chicago liksom, på den tiden.
Scottie Pippen och allihop.
Så att jag har glömt bort det där. Men nu har jag liksom via min äldste son då kommit och gillar basket igen. Och så LeBron James har vi följt. Och han fick en herregud. Nej, så det är kul för man kan ta med sig lite till ishockeyn och liksom kolla lite grann. Vad kan vi ta härifrån? Och just speeden och inte hålla bollen ibland liksom för länge och kladda liksom som vi säger med pucken. Det är lite coolt faktiskt för det finns grejer därifrån som är bra.
Ja, men du har ju varit gäst förut och då fick lyssnare, även fast det var ett par år sedan, så fick de ändå lite koll på det. Så vi kör en associationslek och vi gör det i form av en SHL-special. Så jag börjar med en bred association där jag bara säger SHL 1920 och du säger vad som först ploppar upp i ditt huvud då.
Oj, 1920?
Ja, den här säsongen.
Oj, nu alltså, den här säsongen.
Den här säsongen.
då säger jag, vad säger jag? Att det var, gud vad svårt.
Ja, är det något som du tycker sticker ut? Eller är det bara en säsong?
Nej, det är nog, alltså för mig blir det nog bara så här liksom trades som jag har i huvudet just nu faktiskt. Alltså, och det blir lite så, vi lever ju i den tiden här nu och den har precis tagit slut, men att det var så, det varit ganska mycket känner jag. Och att det är dit vi går. Och vi hade det som lite tema här förra veckan när vi pratade i Simor. Men just att, ja nej, det är nog det jag har i huvudet. Just med hur lagen förändras. Vi har ju pratat om det förut. Men det har varit några få lag. Men nu är det väldigt många lag som ändrar. Och det tradas emellan. Och man tar in nya spelare. Och lagen förändrar. Titta bara på Färjestad som vi ska prata om mer såklart. Men det är typexemplet på liksom hur lagen förändras från att man går in i augusti.
Ja, men verkligen. Ja. Vi fortsätter på SHL-spåret, men lite mer specifikt nu. SHLs bästa målvakt?
Då får jag nog säga att det har varit upp och ner, ska jag säga. Jag hade faktiskt Furch i början. Men det, han har tappat lite grann. Och till slut får det nog bli ändå liksom att jag har, ska jag nog säga ändå liksom att Alsenfelt är den som är bäst faktiskt.
Alsenfelt?
Och Lindvall och Alsenfelt bäst.
Bäste back?
Oj, bäste back. Ja du, det är ganska lätt. För att det,
får jag gissa att du är i, vad blir det, nordvästra Skåne?
Ja, det finns ingen annan. Han är så unik och han har utvecklats så bra och han rör sig och det självförtroendet. Så att det kan inte finnas någon annan spelare, någon back i alla fall som man tar.
Vi kan väl säga att vi pratar om Cody Caron för någon som inte kopplar. Visst är det väldigt mycket Chris Lee 2.0-vibbar?
Ja, men det är det. Chris Lee var ju fenomenal. Så att självklart. Sen är det ju alltid svårt att jämföra åren. Nu har det gått några år och sådär liksom.
Men vi kan säga att Cody Caron nog likt Chris Lee kommer bli en väldigt rik rubelman kommande år här.
Ja, men faktiskt så det skulle vara faktiskt väldigt dumt av NHL-klubbarna att inte ta honom. Alltså. Ja, men nu så att jag förstår att han kanske känner att han får så pass bra betalt. Men det skulle vara väldigt dumt om NHL-klubbarna inte tar honom om det finns någon där.
Jag gissar, ifall vi ändå är inne på det, för att i Chris Lees fall så då båda har ju slagit igenom ganska sent.
Ja, ja.
Och båda har ju dessutom gemensamt, Chris Lee hade väl tjänat lite mer pengar men hade inte dragit in några stora pengar när han var i Färjestad. Och i hans fall så där gjorde en intervju när han lämnade då, jag tror det är Down syndrom som hans son hade.
Just det.
Så att det var ju en så stor, med USA:s hälsosystem så var det en så stor faktor för honom att komma till KL och kunna tjäna de pengarna och kunna ge sin son de bästa möjliga vård och bästa möjliga hjälp hemma i USA. Och det är väl det jag kan tänka med Cody Caron också, han har ju liksom tjänat minimalt, han var i Norge fram till ett par år sedan. Så det är klart att i hans fall han kan trygga framtiden, för han kommer nog tjäna mer i KL nästa år än vad han skulle göra i NHL.
Nej, det är ju det som är grejen liksom. Så att det är helt rätt, och jag förstår varför man tar det liksom. Ja. Men jag skulle in och lassa på den här killen, men det är som du säger, det är ju lite mer politiskt när det gäller löner och sånt.
Ja, men exakt. Du, bästa forward då?
Bästa forward är ju liksom, den är svårare kan jag säga, därför att där är det tycker jag en uppsjö med spelare som har varit väldigt bra. Men jag skulle vilja säga ändå sådana spelare som när jag tänker in helheten och vad han betyder för laget, så får det ändå bli Händemark den här säsongen.
Så jag har här på en punkt två steg ner, mest värdefulla spelare är Händemark som glider in på den.
Ja, faktiskt. Jag skulle vilja säga där att, och där ligger faktiskt Alsefelt inte långt ifrån.
Nej, just det. Two-man team kanske.
Ja, det är nästan så. Det är de enda två som har riktigt bra lön också. Så att de gör verkligen förtjänt av sina pengar. Men det är verkligen de två och den betydelsen de för det där laget. Och jag vet, de ligger inte i topp. Och man kan du har Marcus Nilsson, Färjestad som har varit hur bra som helst. Och du har Rudin och du har Bromé och Lash inte minst, men han har varit lite sämre mot slutet. Och Lindström är ju alltid där uppe. Men i år så Händemark står för något speciellt. Alltså det,
Du, sista associationen du ska få är bästa tränare.
Bäste tränare i år. Skulle jag kunna ta nästan så här liksom skulle vara kul att ta någon ny. Just nu kom jag ifrån Ängelholm. Jag var där i lördags. Så det Cam Abbott gör i Rögle är ju liksom, det är lite häftigt. Fast det är väldigt associerat med brorsan Chris också, liksom i värvningar och hur de har byggt laget också. Så det är en kombo. Rent tränarmässigt, bara tränarmässigt, utan att titta på liksom kanske kombon på vilket lag man har fått, så blir det nog Niklas Eriksson i Örebro. Som jag tycker på ett lag, för det var laget som, för Rögle pratade väldigt många om att de har värvat och sådär. Och Örebro var det väldigt tyst om. Det var liksom,
det var många som hade dem 10 och neråt.
Ja, verkligen. Och nu tyvärr som för Örebro del så är de hamnat under topp 6 som jag hade anat lite grann hela tiden. De fick lite mycket poäng i början. Men oavsett så har de gjort det fenomenalt bra i Örebro. Och där Niklas Eriksson är en stor pusselbit i det. Så Niklas Eriksson då?
Du, jag måste bara säga, när vi var inne på Abbottarna, och jag har pratat om det förut i podden, jag vet fortfarande vem av dem som är sportchef och vem som är tränare. Jag kommer aldrig lära mig. Men jag tycker det är en spännande dynamik när, alltså än så länge är Rögle i spiralen uppåt.
Ja.
De kommer ju hamna i spiral neråt här. Om det kanske inte är nu eller nästa år, men inom de kommande åren. Någon gång kommer de hamna i en riktig spiral neråt. Vilken spännande dynamik när en sportchef kanske måste sparka en tränare i den klubben.
Nej, men det,
både sett till att de är bröder och att de känns som en sån paketlösning tillsammans. Ja,
de är nog en paketlösning, så jag tror inte du behöver fundera.
Nej, det kanske är så. Båda går.
Jag tror det. Börjar det liksom knaka där, då kommer bägge gå.
Ja.
Och det är just därför som jag liksom tog Niklas Eriksson. Därför att det känns väldigt mycket liksom dynamiken, sportchef och tränare där. Så det blir, delar upp det liksom.
Ja, men exakt. Du, jag var inne på tidigt här i inledningen och att vi, på det som har varit. Jag tänkte vi ska röra ner oss lite i det. Och då framförallt här i Karlstad. Och alla de drag som Färjestad har gjort. Så vi börjar väl med det första.
Jag kommer knappt ihåg alla som Färjestad har hänt.
Alltså jag skrev en krönika idag om allt som... Och de har ju värvat 6 forwards under säsongen. Ja. Och räknar man på spelare som har försvunnit från lagbygget på ett eller annat sätt, då kan man ju även räkna in, alltså Mikael Lindqvist finns ju inte med så sett som någonting att använda. Så är det ju Axel Ottosson, det är Ville Leskinen, det är Mikael Lindqvist, det är Johan Ryno och nu kanske även Martin Johansson. Vi får se vad det sista, man är borta minst 6 veckor, men kanske säsongen ut. Ja. Men vi tar Ryno där som ju är det som mot slutet här har hänt, att ge skilda vägar och han skrev sen efter någon dag på för Lugano. Hur tänker du kring uppbrottet som blev efter 4,5 år faktiskt?
Ja du, jag känner väl att jag kan någonstans gilla det, uppbrottet, att Färjestad tar det beslutet. Sen vet jag inte hur mycket liksom Ryno låg på också. Men Ryno var ju liksom en alltså han är ju en kille du bygger laget kring. Han har haft, i alla fall som jag minns det, 2 fantastiska säsonger i Färjestad. Där han är liksom bara, han är Ryno liksom. Den här stora pjäsen liksom som kan domdera med passningar och sin fysik också. Även om han inte är någon, jag skulle gärna vilja ha sett allt genom hela hans karriär. Att han utnyttjade kroppen mer. Men på något sätt så, i år var han ju först center lönemässigt och om jag säger också, om du förstår vad jag menar, utrymmesmässigt i omklädningsrummet också. Men spelade som en fjärde center. Snabba beslut måste man ta ibland. Ibland känns det faktiskt kanske bra att ta ett beslut, även om du kanske i efterhand tycker att det var fel. Så kan jag gilla beslutet. Därför att det,
vad tycker du, sa att han spelade som en fjärde center, vad saknades?
Jag saknade väl allting. Det fanns väl ingenting i slutet. Alltså, då är det väldigt svart och vit här i podden såklart. Sen kan man alltid sitta och syna i efterhand och titta på att jo, men det här gjorde han bra, det gjorde han bra. Men om vi pratar så att säga tv-språk som jag gör ibland så blir det verkligen att jag såg ingenting av den gamle Ryn. Och som jag säger, har man betalt som en första center och ska domdera och föra laget framåt och inte ge någonting egentligen, då är det lika bra att bryta. Det gjorde Färjestad bra.
Du som har suttit i hockeyomklädningsrum på elitnivå i 10-15 år, hur blir det liksom dynamik i omklädningsrum i sådana där fall när det är så tydligt att en spelare som har varit liksom etta plötsligt inte är det?
Den blir jättemärklig. Den blir jättekonstig och den kan ta energi. Och den kan bli att dels har man det här att folk runt om vet ju om liksom, att här har vi liksom en kille som har varit liksom dominant. Vi vet om att han har en historik. Och sen helt plötsligt så vet man ju om att vad händer här nu liksom. Så folk undrar ju liksom. Och sen har man det andra också. Det är ju liksom att det finns ju olika karaktärer. En del kan ju ta det där på ett sätt som är liksom att ja, men liksom pusha laget, ställer sig i andra led och tar kanske en annan roll. Och det passar vissa människor. Det passar inte alla. Så att det är komplext. Det finns flera liksom synvinklar på det. Liksom, infallsvinklar på just att se hur problemet blir. Men den är inte positiv i någon bemärkelse skulle jag vilja säga. När man i alla fall, när det blir så här abrupt, om man säger så. Sen kan det gå en period där liksom man är skadad. Och det är det som också är med Ryn. Han har haft en skadeproblematik, vet jag om det. Liksom. Så att man vet inte liksom också där. Och sen tror jag nog även Ryn själv kände att, om man ska vara helt ärlig, att nej, det är inte det här jag vill. Och då tappar ju han också lite motivation. Så att, nej, bra beslut. Sånt gillar jag. Snabba beslut.
Exakt. Du, och det blev ett... det känns ju som att det fanns en faktor i det också. Att de visste att de hade någonting på gång in. För Aleksi Mustonen presenterades ganska kort därefter som nyförvärv. Har du hunnit se honom någonting här de 2 matcherna?
Jag har inte sett han någonting faktiskt. Nej. Så att jag kan bara liksom, som alltid som blir när man är här, så går man direkt in och kikar upp och letar alla kanaler man kan. Och jag har faktiskt inte ens nu ringa mina finska kollegor om att höra liksom hur han faktiskt har spelat. Så den blir lite grann, för jag titta på han nu i veckan faktiskt, kommer jag ha tid och titta på hur han ser ut i Färjestad faktiskt.
Ja, jag kan säga det jag har sett, att det är, han är ju kort, det är nästan som Lillis, och väger ungefär lika lite, så att det är inte mycket kilon, men helsike vilken fart det är på honom. Och tycker det verkar finnas en hel del även i handlederna, så sett. Så vi får väl se vad... Jag skrev en krönika idag, och för man har tittat på lite underliggande siffror för Färjestad under säsongen som varit, så vet jag att... Eller ett stort problem man har haft hela säsongen är att man har haft sina givna topp 2-kedjor. Sen har man inte hittat rätt längre bak. Framförallt inte på tredje formationen. Och det är en sån som Jesper Olofsson som har blivit lidande så sett. Han har... Jag skulle vara intressant att kolla upp hur många formationer han har spelat i under säsongen. För det är vansinnigt många kombinationer han har haft runt sig. Men mest effektiv har både han och framförallt Michael Lära varit när de två spelade ihop med Martin Johansson.
Ja.
Och det jag var inne på i krönikan var att jag tycker det finns en missuppfattning om Michael Lära, det att han är en kass hockeyspelare, för det, jag tycker inte han är en kass hockeyspelare, han är extremt långsam hockeyspelare. Men han kan ha någonting att bidra med om det finns extremt mycket fart bredvid honom. Att de andra som finns bredvid honom täcker upp så pass mycket yta att han kan stå för de få elementen som han är bra på. Att han finns lite fysik i honom, finns väldigt mycket karaktär i honom, och det finns i alla fall okej händer när han får lite tid att lägga passningar och så vidare. Och det var så de spelade nämligen i lördags nu. Med Lära och med Mustonen och med Jesper Olofsson. Och den formationen var riktigt bra mot Brynäs faktiskt.
Nej, jag läste lite grann om att det var liksom positiva rubriker kring honom i alla fall. Sen får vi se, det som du säger om Lära där också. Det är ju liksom en ytterst begränsad hockeyspelare och med få grejer som är bra. Så det gäller ju verkligen honom, gäller ju att utnyttja bara liksom i rätt läge.
Exakt.
Olofsson där, sa du. Jag blev lite tyst här ett tag.
Ja.
Sitter och kollar. Jag har ju, vet du, koll på såna här bitar.
Det är ju din specialkunskap med underliggande. Du har ju det där inlogget som jag så gärna skulle vilja ha.
Jag hittar i alla fall just nu 6-7. Åtta, nio, tio. Och vi fortsätter, vet du, det fortsätter 11. Jag tror nästan ett 12, 13. 13 kombinationer han spelat med.
Det är helt
sinnessjukt. Olofsson, 13.
Och det är på 41 matcher nu.
Precis, exakt. Nej, det är ju såklart att det är, och jag kan säga vilken som är bäst av dem också. Den bästa är ju när han fått spela med Rydahl och Jakobsson.
Ja, okej, just det. Men det kan inte vara, det måste vara tidigt. Men,
nej, de har spelat ihop 7 minuter bara.
Ja, du ser. Ja, nej, det, man kan förstå att han har haft lite svårt att hitta trygghet. Sen så, vi ska säga, han fick, när Mikael Lindqvist gick sönder, så fick Jesper Olofsson det första försöket på att ersätta honom. De satte honom med Lillis och med Rydahl, och det var, gick inte alls bra. Han kom inte alls till sin rätt i den formationen.
Nej, det kan jag förstå faktiskt.
Så att den chansen sumpade han väl, om man ska se så. Men jag har alltid sett Jesper Olofsson som en liten så här lyxspelare man har i ett bra lag. För att han är inte så beroende av riktigt bra medspelare. För han gör så mycket på egen hand och skapar även de flesta av sina lägen, tycker jag, på egen hand. Just så sett till att det är inte så mycket passningskombinationer. Ta Per Åslund, raka motsatsen, som gör andra runt sig bättre och passar sig fram till lägen. Jesper Olofsson fixar lägena på egen hand.
Ja, helt rätt. Det är precis så. Det är ungefär som att se, fast en helt annan liksom, speed. Men de har ju farten på eget var i sig, men storleksmässigt så... Jag tänker på Brock Little, det är en sån här spelare i Linköping. Som, han är liksom inte beroende av vilka han spelar, men han skapar lägen själv. Liksom. Han tar sig runt kant eller han tar sig in framför mål. Det är samma, Olofsson har det där också som du säger. Det är liksom, han behöver inte någon som serverar, utan han kan faktiskt med sin fart och storlek. Jag är ytterst, alltså jag skulle vilja se mycket mer Olofsson. Mycket större liksom krav på honom. Tycker att han är faktiskt en riktigt bra spelare.
Intressant kontraktsförhandling och vad som händer här och hur han känner både kring Färjestad efter det här året och vad andra lag säljer in på honom och så vidare.
Faktiskt.
Så ja, vi får se vad som händer. Men du, den sista som kommit in, det vet jag är en spelare du har desto mer koll på, för han har ni specialgranskat i Hockeylabbet under säsongen. Emil Forslund. I november lyfter du, eller ni i labbet, där fram honom som en av dem som skulle kunna vara på väg att lyfta i SHL. Vi kan väl börja med där. Varför fanns anledning att tro det?
Nej, men det man gör är ju liksom att man ibland, och det, man sitter ju inte med varje spelare, men man sitter med några ibland så där och utforskar och tittar, och då kollar man in varje byte de gör. Man ser varenda byte de har spelat liksom, och i förhållande till speltid och vilken omgivning han får ha liksom, och den styrkan som den linan har när han är inne, till vad han skapar framåt, vilka lägen han kommer till. Så med sin fart och lite grann som vi pratar om nu med Brock Little, liksom, att han faktiskt kommer till lägen själv med sin fart och är helt orädd och kan bryta in framför kassen. Kan komma från sarghörnan, liksom, bryta sig in och komma in och få faktiskt riktigt bra lägen. Det är absolut ingen hockeysens i honom. Att han står och matar puckar och sådär, passningar och sånt. Men han behöver ha bättre händer. Han behöver ju ha en bättre känsla av att, för att tittar man på det lilla han skapade, eller den lilla tid han hade och det han skapade, så skulle han ha gjort något, kanske något mål mer i alla fall. Men det finns som sagt var, om man kan få honom tekniskt sett att bli lite bättre målgörare, lite kyligare, lite finare händer, liksom, att lägga upp dem på ett bättre sätt, kolla upp vad är nätet där och sådär, så tror jag att det finns nog ganska bra chanser att han ska kunna bidra med någonting här i Färjestad.
Det låter som Färjestad bör sätta honom i Pelle Prestbergs skolan.
Ja, jag tänkte ju säga det, precis. Det är ju verkligen, men det är väl tanken också, tror jag. Jag tror ju, men herregud, det är väl såklart att Färjestad har suttit och sett liksom, vad det är som saknas hos honom. Men han är ju inte fullärd, utan, och det här är ju en av de bitarna som absolut går att utveckla enormt mycket hos Emil, och då, men jag gillar det man ser. Du kommer se det snabbt, tror jag, också när han får i det här. Så
det låter på din beskrivning, jag fick ett annat namn i huvudet. Tidiga åren med Joakim Nygård. Lite så.
Där han, lite för fort.
Det fanns bland Färjestad-fansen en glädje över att se lägena han skapade, samtidigt som en frustration över lägena han brände. Det borde kunna vara så mycket mer.
Men en light i alla fall. En Nygård light, kan jag säga. För Nygård var, tycker jag, i alla fall lite mer framstående direkt. Men Emil har inte haft det lätt, och det finns lite att ta på där. Så det är en spännande värvning. Det är kanske ingen värvning som jag hade väntat mig att Färjestad skulle göra i det här skedet, när jag ser att de har faktiskt chansen att vinna guld. Jag tycker de ska gå för guld. Så på så sätt så är det en konstig värvning. Men det är en bra värvning, för att jag gillar Emil och att det finns någonting där.
Han i det läget, så det var ju framförallt när Martin Johansson också gick sönder på torsdagen där, som att de kände lite panik kring. Och det verkar väl, det är ganska tydligt på vad som kom in både här och i alla andra klubbar, att det fanns verkligen inte en uppsjö. För jag menar, de flesta som skulle spetsa sina lag på slutet, så pratar vi om det allsvenska toppspelare man fick plocka in. Alltså kolla i Karlskrona, kolla i Västervik. Det var det utbudet som fanns.
Ja, exakt.
Du, med Forslund, vad tror du om den här tanken ändå? Att även fast han inte ta honom som en liten övergång till det jag tänkte vi skulle prata om. Även fast han inte kanske kommer göra så många mål själv.
Mm.
Vad tror du om den faktorn han kan vara i att faktiskt skapa eller tvinga fram motståndarna till utvisningar? Och faktiskt ge Marcus Lillis Nilsson en minut extra lite då och då och stå där och leta passningar i powerplay.
Ja, nej, absolut. Nej, men alltså som jag säger, han är användbar på många områden först. Men alltså, har du speed i laget så då ska du utnyttja den. Så att nej, ja, absolut. Det, jag säger det. Han är 26 år. Det är dags att ska det lossna så har han ju världens chans här nu. Och han kommer säkert få sina chanser. Han kommer inte få enormt mycket speltid. Han kommer inte spela så högt upp. Men sakta och säkert så kanske han liksom kan... Får han in lite självförtroende i kroppen, då finns det mycket, mycket att hämta.
Du, Färjestad i stort då. Vi ska spara målvakterna till sen. Men ifall vi tittar på utespelarlaget, om det är ett ord. Vad känner du kring dem?
Jag känner väl en att det har varit en ganska... Ska vi se här. Jag tänker efter det här bara lite snabbt. Jag tycker det känns som att de har gjort en liten resa, Färjestad. Det är liksom... jag hade nog förväntat mig att de skulle vara bättre initialt. Jag tyckte att de bara levde första, och det hängde kvar lite i mitt huvud så där liksom, men att de faktiskt förbättrade spelet 5-5, men det är fortfarande inte optimalt. Utan i och första 8-10 omgångarna, om jag minns rätt nu kan jag höfta lite grann, så att, men så var det bara powerplay
och det var typ det... 50% eller någonting.
Ja, exakt. Nej. Ja. Men och mer liksom att det är ju aldrig fel att göra mål i powerplay, så det är inte att jag är negativ till att man gjorde mål och fick utdelning i powerplay, för man har skickliga spelare och då får man utdelning. Det är bara att titta på Ryan Lash och Frölunda. Jag menar liksom, det är ju det handlar om, att ha skickliga spelare och utnyttja powerplay. Och även vara bra så att säga, ha defensiva spelare och vara bra i boxplay. Det är det handlar om, så det är inte konstigt. Men då, du bör ju ha ett spel i alla fall som är lite drivande 5-5 om du ska vara en guldkandidat. Och det hade inte Färjestad inledningsvis. Det blev bättre tidvis, men sen är det ju såklart att det har hackat lite om man tittar genom säsongen. Mycket på grund av såklart skador och sånt. Och om man ska vara riktigt ärlig så såg det ju bra ut där en period efter sig första, jag vet inte om det var 5-6 omgångarna. Så började det se bra ut liksom, 5-5 också, om man började driva spelet. Och jag tyckte det såg väldigt bra ut fram till,
fram till typ jul.
Innan jag tror att det såg ut innan jul faktiskt.
Ja, men fram till uppehållet där. Avsluta sista med att besegra Luleå borta.
Men sen så började det bra, sen var det lite upp och ner, men det är många lag som har haft det så det är inte så konstigt. Men sett där som det var Färjestad och den förväntning man hade på Färjestad, de ändå när man tittade den truppen de besatt i början, så trodde jag nog att det skulle vara ett Färjestad som var jämnare. Men du vet, det kommer sig också sådär ibland. Man sitter och tittar väldigt mycket siffror. Man kollar väldigt mycket hockey. Man sitter och kollar gubbarna. Man sitter och tittar. Så helt plötsligt bara, men fan, Färjestad ligger ju... Fan vad högt upp de ligger.
Ja, de är två. Nej, faktiskt det.
Ja, och det är liksom, det är lite grann... Men så tittar man på tabellen också så ser man ju att... Oj, det är liksom 5 poäng ner till 7:e plats.
Ja, exakt. Det är det.
Så att, och det är det jag säger. Att jag ser, när man bara sitter och penetrerar Färjestad så blir det så här, det är väldigt tufft i början. PP är bra. Jag menar, där ska man vara bra. Och sen så upp och ner. Ja, men så har ju alla lagen varit. Jag skulle säga i alla fall ner mellan 2:an och 8:an. Det är väl Luleå som har gått som tåget. Sen är det ju extremt jämnt. Så att, Det är ju liksom, och det är väl det som är nu med de här skadorna om Lindqvist här som man inte har ersatt liksom fullt ut liksom. Då försvann ju lite av den här stora förväntningen att Färjestad skulle kanske gå till final. De var en contender. Luleå ligger där uppe och Färjestad och Frölunda och sådär, men det försvann kanske lite grann, jag vet inte. Det känns som att det dog lite grann förhoppningarna.
Ja, vad sätter du för några frågetecken kring laget? Vad är det där du funderar som? Är det så enkelt att det faktum att Brynäs, Oskarshamn och Leksand är de enda lagen som släppte in fler mål?
Ja, nej men alltså Det tittar inte jag så mycket på. Nej. För att gör man mål framåt, så bara gör mål, fler mål framåt än bakåt.
Ja, det ska ju även tilläggas i faktumet att de har gjort 11 mål mer än Frölunda som har gjort näst mest mål.
Exakt. Och det är ju det som är grejen, att tycker jag någonstans. Alltså bästa laget 5 mot 5 i Frölunda. Det finns inga som slår dem. De skapar mest lägen i huvud taget. Där ligger ju Färjestad i lä. När det gäller spelet 5 mot 5. Men som du säger, så är jag ändå mest intresserad av att se liksom att man gör fler mål och släpper in bakåt. Så släpper man in mycket bakåt, så det finns ju en anledning till det. Sen tror jag nog att man vill tajta till det ibland. Det är självklart. Men jag menar, man tackar ju inte nej till en finalvinst i sjunde avgörande med 7-6.
Nej.
Det gör man inte.
Nej.
Och det är det enda som gäller. Liksom.
Men man kan ju även se det så här, att ser man till, det kanske egentligen måldifferensen mellan gjorda och insläppta som blir intressant. Och ja, där är det Luleå och Frölunda. HV är precis bättre. Men sen är de fyra i alla fall.
Ja. Där. Nej, men och det är väl där jag håller dem lite grann. Och jag känner lite grann att de tappade lite grann med Lindqvist, som sagt vad jag säger, det är inte bara i powerplay, det är inte bara som målskytt, utan Lindqvist som spelare som har utvecklats också. Han bidrar ju med mer nu än man gjorde initialt när han dök upp i SHL liksom.
Han hade ju absolut kunnat utmana Lillis om poängliga seger.
Ja, det är också, precis. Så det är såklart att det är ett jätteavbräck, och tyvärr är det så. Men
vad sätter du för några utropstecken då?
Ja du, jag tycker väl att jag gillar Carl Jakobsson, tycker jag är bra. Jag gillar, ja, de har ju några backar där som är bra, Albert Johansson och Albert Jonsson, de här nya liksom, som jag tycker är liksom helt klart positivt. Jag menar Rydahl, jag vet inte, ska man nämna in Rydahl som positivt eller? Han var väl rätt bra förra året.
Han var väl bra, men jag tycker även att det inför i år fanns en liten sån här, ja men det där Rydahl gjorde, vi får att se ifall han klarar att upprepa det en gång till.
Men det har du rätt i, nej men vi tycker in honom också. Så att, nej men det finns ju mycket positivt och som sagt var. Men du ser själv, jag tar ju de här yngre spelarna, därför att Färjestad inför säsongen tycker jag hade den här truppen på pappret med allt ifrån Ryn och Ejdsell och Åslund och Viksten och Martin Johansson och Olofsson och även jag hade med Rydon där faktiskt.
Han är faktiskt bara 25.
Och Linus. Ja, nej men och Linus. Ja, och, ja. Alltså, du ser ju själv, jag menar herrejäklar. Och det var väl såklart på backsidan att man hade förlorat lite, men det fanns ju liksom, det var ju tunga nyförvärv, även om vi inte visste så mycket om dem liksom, Mojsik och Blom liksom. Så att nej, kommer jag jättestora förväntningar. Och då blir det liksom att det spelar liksom ingen roll att Lillis Nilsson har varit fenomenal. Liksom. Det är liksom, för vi visste ju att det finns ju där. Det här är ju ett lag som har de här toppspelarna verkligen. Och hur många som kan göra mål och allting. Och det var ju liksom,
nej, hur, så det är... hur jag personligen, nu kanske det är för att jag har skrivit om honom sedan han gjorde sin SHL-debut 2006 och jag dessutom såg hans ögon förra säsongen och tomheten i det. Men jag måste säga att jag går igång sjukt mycket på den säsong Per Åslund gör.
Vem ja precis, och liksom just med också som, ja men du som har följt honom på närmare håll också med skadeproblematik och liksom hur han valde, och också tycker jag på ett bra sätt dra ifrån Färjestad en säsong faktiskt. Jag tror att det var nog, alltså, och med vetskap om själv hur jag vet hur det är ibland att sticka ifrån och få nya infallsvinklar och liksom ny energi och så här, så tror jag att det var jäkligt viktigt. Det är liksom lätt hänt, man är kvar i Färjestad, man kör, det är liksom, visst du har någon bra säsong, men det är lätt att man liksom stannar i utvecklingen. Jag tycker det var jättebra att han stack till Tyskland och Köln där, ta där och men sen också med just hur tufft han hade det i fjol. Alltså det är hur häftigt som helst att han gör väl... Är det poängmässigt kommer han väl göra sin bästa?
Han är 4 poäng från bästa och har ju 12 eller 11 matcher kvar på på sig och fixa det. Så det får vi väl tro att han gör. Och jag menar, han är 33 år. Det är liksom,
Herregud vad tiden går. Jag minns ju liksom nästan att när han kom fram. Liksom. Det är liksom så att jag kommenterar. Ishockey hade redan börjat. Jag började ju för länge sedan. Alltså, det känns jättekonstigt när du säger så där. För mig känns det fortfarande som att jag minns ju Åslund. Och jag liksom, ja, men kom fram och var bra. Och det fanns ju alla förutsättningar för att han skulle kunna bli hur stor som helst. Liksom. Och sen bara, han har funnits där i Färjestad och trummat på. Liksom. Så att, men det är jättekul och det jag tycker är... just med liksom skadeproblematiken i fjol och också att han har funnits med och kört och varit så jämn konstant nästan med sina poäng, hade en liten svacka där som jag säger. Jag tycker det var bra att han drog iväg där till Köln och fick, för det gjorde att han kom tillbaka. Nu var väl inte han, jag vet inte, han var lite orolig, men på något sätt få ny energi och kunna fortsätta att köra i Färjestad liksom. Det finns mycket positivt om Åslund och jag gillar sådana här historier när man har varit just skadad och kommit tillbaka. Det är jättekul att höra, tycker jag.
Ja, exakt. Ja. Du, innan vi grottar ner oss i målvakterna så har det för mig blivit dags att dela ut ytterligare en finalbiljett i tävlingen. Vi ska börja med att säga grattis till Caroline Reimann som inte bara visste att det enormt fina laget som Peter Popovic hade den stora äran att spela för, givetvis av Pittsburgh Penguins, men som även var närmast tidpunkt för första målskytt i lördagens möte mellan Färjestad och Brynäs. Caroline, skicka ett mejl till hockey@vf.se så ska vi se till att priserna kommer, alltså en VF-bag och ett presentkort värt 500 kronor på ICA Maxi Bergvik. Vill ni ha chansen att vinna samma sak? Spetsa era öron lite extra nu!
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Med en målvaktsexpert som gäst tar vi givetvis en fråga om målvakter. Vilka bildade Färjestads målvaktsduo senast laget tog SM-guld? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Skicka svaret på frågan samt tidpunkt när ni förlorar att första målet görs i mötet mellan Malmö och Färjestad lördagen den 29 februari. Och en liten påminnelse om vad det finns som i potten i finalen. Dels en helårsplusrenovation på VF, dels ett studiebesök hos Petters kompis Sanny på en C-more-sändning i Karlstad. Det är ett studiebesök med två andra Petterkompisar, Lars Lindberg och Harald Lyckner på en C-more-sändning i Karlskoga och... sist men definitivt inte minst, ett presentkort värt 5000 kronor hos Christer på Maxi Bergvik. Det här är näst sista chansen ni har att säkra en finalbiljett, så jag säger, ta den verkligen. 5000 spänn kan ni just nu köpa drygt 12 kilo ranch dip, alltså bara 12 kilo pulver, nu pratar vi inte gräddfil. Och därmed ha lördagsmyset klart för resten av livet, bara en sån grej. Men du, nog om dipp. Nu ska vi istället ta ett djupdyg ner i det vi får väl säga förenar våra två spetskunskaper. Jag med Färjestad och du med målvakter. Så jag tänkte att vi ska börja egentligen en liten generell. Fall du skulle beskriva Arvid Holm och Marcus Svensson. Hur beskriver du dem som målvakter med dina ögon?
Jag skulle kunna sitta ganska länge och prata om dem, men Marcus Svensson är ju,
per målvakt, det är okej.
Marcus Svensson är ju liksom för mig en sån otrolig liksom, det fokuset och det han ger sig hän till att vara så mentalt förberedd som möjligt. Han otroligt rörlig, man tittar så atletisk och snabb och har ju en förmåga ibland att komma ur situationerna liksom. Men jag har väl blivit äldre med åren också och jag har ju väl insett det. Och det gäller ju många aspekter när det gäller hur spelare är som sin karaktär. Liksom att om till exempel man hade satt, bara som ett exempel, Jimmy Eriksson i Skellefteå som inte gillar att träna. Hade man satt honom i gymmet varje dag och sagt till att du måste köra det här. Då kanske inte Jimmy hade blivit den Jimmy som vi... har sett vad de har blivit. Och det gäller väl kanske lite Marcus Svensson också. För jag var ju lite... alltid gillar Svenssons tävlingsinstinkt. Hur han alltid vill ta varje puck. Och hans vilja att aldrig ge upp. Och den här... vilja se pucken jämnt. Och liksom rörelseschemat. Men jag har alltid varit kritisk till att han fladdrar iväg. Och hamnar ur position och sådär. Men inser nu med tidens tand att ja, det kanske inte går att tämja en tiger liksom. Det kanske inte hade blivit den karriär som Marcus Svensson har haft. Och det är väl lite där som jag ser honom i år, att han är någonstans in between. Jag tror han hamnar i en väldigt tuff situation med att dels börjar han bli till åldern. Jag menar, han har haft sina bästa år. Han för första gången kanske är liksom att han spelar för sitt liv när det gäller kontraktet går ut och vad ska hamna nästa år. Sådana tankar och sådana i den åldern han är i berör och påverkar mer än vad man tror. Och sen också med Svors som jag vet liksom vill arbeta lite mer. Han ser ju sånt här som jag ser också liksom. Kanske då att jag ser en del problematik där liksom i hur att var är Marcus Svensson spelmässigt. Jag tror att det är en del förklaring till att han haft lite tufft. Alla de här kombinationerna med att kontraktet går ut, han börjar bli till åldern och kanske också försökt spela ett spel som inte riktigt var hans.
Nej, men för så här, jag pratade med Masken i november om Färjestads målvaktssituation och då pratade han om att, jag ska läsa ett citat här, för vi pratade om just det, att han sa att vi har gjort ganska stora förändringar i Marcus spel. Och då sa jag vad var anledningen, och så sa han så här: för att vi tyckte det var nödvändigt. Vi tittade framförallt på hans ingångar när vi möter flygande anfall. En del har att göra med att han ska spara kraft och ork. Han är ganska atletisk. Nästa del handlar om att spara lite på kroppen, lägga orken på rätt ställe. Och då frågar jag att går det att lära en gammal hund att sitta? Ja, jag sa till Johan Penneborn ute på isen att jag är som en travkusk, jag förhindrar galopp. Marcus älskar nya saker, han älskar att lära sig saker. Åldern är bara en siffra för hans del, så det blir snarare jag som får verka som motvikt, trycka på vilka saker som verkligen är viktiga. Det är en otroligt inspirerad 35-åring jag har att göra med. Hur ser du på att de försökte göra en relativt, som Massier Svors pratar själv om, stor förändring på Marcus Svenssons spel i den del av karriären han är?
Nej, jag ser inga problem alls med att man försöker att utvecklas och prova nya grejer. Det har jag absolut inga invändningar mot. Och där är som, det har ju Svorsen, jag menar, helt rätt i såklart. Som känner Marcus ännu bättre än vad jag känner honom. Men sen får man ju se om de funkar. Så att själva resonemanget har jag liksom, det köper jag rakt av liksom. Men ibland så är det så. Det finns en målvakt som jag skulle kunna dra en parallell till, och det är Jonas Gustafsson. Som är också med Färjestads
han som en gång var monstret.
Ja,
kanske inte är monstret längre.
Ja, nej, jag vet inte, det monstret har hängt med hela tiden. Jag tror inte jag har sagt monstret sedan slutspelet faktiskt, men överallt annat har det.
Ja, exakt.
Men han är faktiskt påminner lite grann om Marcus Svensson, just med liksom att hamna ur position ibland och vara väldigt atletisk och aktiv och liksom atletisk. Och där har jag också haft liksom genom åren, precis som Svors liksom, att ja. Så nu pratar ju Svorsen också om det här med skadeproblematik, man blir äldre, och det köper jag fullt ut, så där liksom att man behöver hitta detaljer och tekniker som gör att man kan liksom förlänga sin karriär, så att absolut, men någonstans så känner jag nog att när det gäller båda två där, jag är helt övertygad om att det går inte.
Nej.
Förändra för mycket.
Nej.
Lite grann, absolut. Men att man får nog stå ut med de här utsvävningarna ibland. Och det är på gott och ont.
Fall vi tittar på hans siffror i år. 3,04 insläppta mål. Vi har en räddningsprocent. Total räddningsprocent ska vi säga på 88,61. Vunnit 10 av 18 matcher och ingen nolla. Det är ju inte, nu vet jag att det finns mer djupanalyserande siffror, men de här grundsiffrorna, det är ju ingenting som direkt säger guldmålvakt över Marcus Svensson.
Ja, varför inte? Men det är serien i serien.
Ja.
Är det någon som vet hur man spelar i slutspel, så över Marcus Svensson.
Du tror att han kan hitta sitt... Ja, men det är ju bara, vi behöver ju bara gå tillbaka till förra våren. Han var ju bra
i slutspelet förra våren. Ja, nej, men exakt. Det är inte så svårt att säga att han kan hitta. För det är såklart att den möjligheten finns ju alltid. Sen är hur stor den är, och det, jag kan inte svara på det. Men jag är ju liksom...
är han frisk och går in för ett slutspel och laddad för revansch, och så vet jag ju att slutspel är en helt annan grej än en grundserie.
Mm.
Så att jag ser väl stora möjligheter till att han skulle kunna spika igen fullständigt i ett slutspel. Mm. Det råder inget tvivel om.
Mm. Precis, precis.
Det gör det. Men sen ska man ju veta det också. Alltså, och det pratade vi om i början här ju också, med att Färjestad är ett lag som gör flest mål framåt och är enormt skickliga liksom då, i och för sig då i powerplay, men att man inte är lika liksom, ligger inte i topp, man ligger väl i mitten nu skulle jag tippa på, om man tittar till farligheter, just hur farliga läger man släpper emot sig, så skulle jag, ligger man i mitten ungefär i tabellen. Jag tror att man låg på den undre halvan faktiskt på hösten när Marcus stod som mest.
Mm.
Så att man släpper in mycket mål då, det har sin naturliga förklaring då, när man får spela ett sånt lag också.
Men vi hoppar över till nummer två då, bland dem, Arvid Holm. I och med att jag drog siffrorna på Marcus Svensson så kan vi dra samma på Holm. 2.32 insläppta av match. Svensson var 3.04. 91-21 räddningsprocent. Svensson var 88-61. Holm har vunnit 13 av 24. Svensson hade ju 10 av 18 och Holm har 1-0. Kan säga en liten detalj jag märkte när jag sammanställde det här. Färjestad har faktiskt bara bytt målvakt en gång på hela säsongen. Har målvakten som börjat stått hela matchen. Men hur tänker du kring, eller så här, den här grundfrågan ska du få gå in i det med. Har Arvid Holm spelat sig till att ha största delen av säsongen varit etta, eller har Marcus Svensson spelat Arvid Holm till att största säsongen varit etta?
Alltså, först och främst så är det ju så här, man följer lagen, så jag har inte sett varje match, men jag såg inledningsvis, och då var Färjestads spel alltså bedrövligt, 5-5, även om man vann. Man släppte till oerhört mycket bakåt faktiskt i hela augusti, eller hela september.
Jag
tror man hann med 7 matcher, då stod väl Marcus allihopa där.
Ja, han stod jättemycket i början.
Sen så är det faktiskt så att man tittar liksom på hösten också, så alltså Färjestads spel var inte bra då.
Nej.
Och det är Marcus som står mest då.
Mm.
Och om man tittar och ska vara helt öppen, så ligger, jag tror inte Arvid Holm låg i en enda match över 90 då under hösten heller.
Nej.
Så att där har vi liksom. Svensson stod mest.
Ända
fram till uppehållet.
Ja.
Och Arvid hade inte några bra siffror heller då. Och sen händer ju någonting. Sen börjar ju laget spela jäkligt bra där. Om man släpper till mindre, man täcktar till lite grann. Men det är bara en summa som har när vi pratar procent. Men om man tittar på Arvid så är det ju liksom en...
Ja, vilken sorts målvakt är han?
Ja, han är lite lugnare såklart. Han jobbar ju lite mera square mot puck och kontrollerat så att säga, när det gäller liksom efter skott och returer, och men ändå liksom hyfsat atletisk och i ytterlägen tycker jag, så att han är en bra skolad målvakt med atletiska egenskaper, och liksom har ju en storlek som är liksom större så att säga än Marcus Svensson, så att han är ju liksom, täcker ju mera och kan spela lite mer på det. Men han har ju liksom ändå de här, tycker jag, inte bara liksom sätta sig ner i VSM bara ett tag och liksom, utan har en bra, tycker jag, kombo. Jättespännande målvakt såklart. Jag menar, han är ju bara 21 bast och liksom så att jag tycker att han, när du sa där, har Marcus spelat bort sig, eller jag tycker inte Marcus har spelat bort sig direkt heller, utan jag är inne att Marcus är där fortfarande, men att lagledningen har ju klart och tydligt tagit ett beslut att Arvid är deras etta. Det råder ingen tvivel om. Och jag kan tycka, jag är inte helt inne på den linjen.
Nej, hur hade du velat göra här slutet?
Ja, jag skulle ha kört Marcus mera under det här året. Mm. Så det har ju väl varit extremt mycket. Jag vet inte hur många matcher han har fått. Om det är två matcher Svensson har fått på året. Eller om det är...
Ja, två eller tre eller något sånt. Men ja. Det ska bli väldigt spännande faktiskt, målvaktsval. Nu är det tisdag morgon när vi sitter och pratar och Färjestad ska möta Örebro ikväll. Och vi kommer från en vecka där Arvid Holm stod i förluster mot Djurgården. Där han släppte in någon lite halvbilligt mål. De förlorar mot Skellefteå. Det kan vi inte skylla på honom. Nej. De förlorar med 3-0 sista i Tombur och Färjestad gjorde inget mål. Och då är det aldrig målvaktens fel för man inte gör något mål. Men Marcus Svensson fick stå på lördagen mot Brynäs. Och jag kan inte skylla honom, eller beskylla honom för något av målen. Han var jätteskymd på båda. Så sett. Och gjorde någon riktigt fin räddning. Så det ska bli spännande fall det räckte för att han nu liksom, ja, men lite återigen, kanske ska få spela sig själv ut ur målet snarare än försöka vinna det. Att få någon match här och visa, var en engångsföreteelse eller har han börjat hitta någonting? Så sett.
Nej, men precis. Och det är väl liksom, jag hade någon spelare, som jag säger, någon spelare Svensson lite mera här mot slutet. Men sen fattar jag också, Arvid har varit hur bra som helst. Jag menar, han har spelat stabilt och liksom, men det är hans första år och liksom någonstans har hela framtiden för sig och kommer att utvecklas mer och mer för varje match i den här åldern, så är det ju. Så att det är ju liksom ingen lätt situation för, tycker jag, Färjestad. Men eller lätt, det är väl en ganska bra de har Arvid som, men det är väl ingen av dem som har varit, om jag säger så, det, och det är inte för att vara, jag menar, Arvid är 21 år och det är liksom, det är ju ingen som ligger, Färjestad har ju ingen målvakt som ligger liksom, om vi pratar Lassinantti, Alsenfelt nivå, Svedberg, Lindvall
eller Svensson och Adam Werner i fjol.
Nej.
De var ju högt båda två i siffror.
Ja, nej, det finns ju ingen. Bägge har ju liksom spelat under, släppt in fler mål än vad nu pratar jag så här high tech, men förvänta. Så har ingen av dem liksom slagit det förväntade.
Nej.
Så de har släppt in mer mål än vad de ska göra. Men så att man har inte, går inte in i slutspelet med de här topp målvakterna. Och sen om det blir Arvid Holm eller Marcus Svensson för ett slutspel, där kan man hitta den här liksom, komma in i zonen och hitta tajmingen och allting bara stämmer och att Färjestad får till ett bra försvarsspel och allting, så kan det ju rulla. Och den som jag anser då har störst chans till att kanske komma in i en sån här zon och vara sådär övergärdigt, det är Marcus Svensson. Men det är så, man blir äldre, vet du, och alla de här unga stjärnorna kommer fram och så då klänger man fast de här gamla namnen. Man har en slags lite kärlekshistoria till dem liksom, på något sätt sådär. Ja, men det är så, det är det. Och för att återgå till det vi pratade om, det är därför jag gillar att Färjestad tar ett beslut med Johan Ryno.
Ja, just det.
För att det är det som behövs. Ja. Man behöver inte ha mig som sitter och vurmar om för att jag har liksom en liten love story till Marcus och jag minns hur han, bra han har varit. Och det behöver inte alltid vara rätt.
Nej, exakt.
Men det finns en potential i alla fall i att de kan ha en matchvinnande målvakt där och sen har de Arvid Holm som är 21 år och har hela framtiden för sig och har spelat jättebra den här säsongen. Men orutinerad och lite sånt, så får man väl se vad som händer, men det är ju spännande i alla fall, onekligen.
Om vi säger så här då, vi ska ta två sista frågor om ämnet där vi är med den första blickare mot en kortare framtid. Med allt det här du har sagt, vi har varit inne lite på det, men med det här laget Färjestad har, med de målvakterna där ingen ligger över förväntade insläppta och så, kan de vinna guld tycker du? Det är klart att de kan, alltså, men hur, ja, du förstår. Ger du dem en realistisk chans att vinna guld?
Nej, men de har ingen chans att vinna.
Nej.
Nej.
Du är säker?
Jag är jättesäker. så säker man kan vara att vinna på facit.
Och de ligger tvåa i serien.
Ja, så är det. Så kan det vara. Nej, utan Lindqvist där försvann, och när man inte liksom, nu fattar jag att man inte kan hitta någon ersättare till Lindqvist, det råder inget tvivel om. Men jag tycker inte att Olofsson är där. Jag tycker att Ejdsell är lite upp och ner. Jag tycker att målvakten är kanske inte, i alla fall hittills har visat, och det gäller allihopa, visat det där liksom
Guldextra.
Ja, exakt. Ska vi kalla det guldextra? Mm. Nej, precis. Alltså, det är ett topplag. Och går man igenom gubbe för gubbe, som jag säger. Men det har försvagats under året. Ryno försvann. Lenkvist försvann. De har tagit in spelare som jag inte förstår. Som jag inte hade värvat överhuvudtaget. Jag förstår inte att Lära kom dit. Jag förstår inte att Albin Eriksson kom dit. Jag förstår inte att Pontus kom dit. Det är många grejer jag inte förstår med slutfasen av, som inte stämmer överens med det som Färjestad har stått för tidigare. Mm. Så att laget är ju svagare nu än vad det var i augusti, och jag hade dem som ett topplag och mycket väl en guldkandidat inledningsvis, men där är de inte just nu.
Nej. Sista då. Med de här målvakterna, Arvid Holm har skrivit nytt kontrakt över nästa säsong och det har väl varit ganska, de gjorde det efter att ha fått indikationer från Winnipeg, vilka han är draftad av men inte har skrivit kontrakt med, att Winnipeg är fine med att han är i Sverige ett år till. Så han kan vi räkna in. Hur hade du gjort med nummer två? Hade du tyckt att Arvid Holm ska vara så pass bra nästa år med ett år i bagaget att han ska kunna vara given etta, och då kanske Marcus Svensson kan, för vi kan ju säga vad man vill om Marcus Svensson, men det är en toppen människa och så sett, han skulle inte skapa problem. Han kanske kan vara mentor åt Holm ett år. Eller hade du tyckt att nej, Färjestad ska lägga de 200 000 som Svensson har på en riktig toppmålvakt bredvid Holm?
Nej, man ska lägga... Nej, alltså, för det första kommer Marcus Svensson aldrig vara kvar som en backup.
Nej, du tror inte det.
Till. Nej, det kan jag glömma.
Ah, okay.
Och sen så kommer, vet du, Arvid Holm absolut att kunna få spela till sin första spade nästa år. Och ta den liksom oket själv. Utan att lägga pengar överhuvudtaget på någon annan målvakt. Att ta in någon unga allsvensk målvakt.
Du tycker Holm är så pass bra att det räcker?
Ja, absolut. I alla fall som jag säger. Du har ju tid på det. Och så, som jag började med, vad var det jag nämnde? Som jag tänkte jag på 1920, trader.
Ja, just det.
Byten. Alltså, herregud, det är så att det inte funkar. Man känner att ja, då får man väl titta över marknaden, och du kommer ju märka det rätt tid. Du kan ju kolla 2-3 månader in i säsongen. Men jag tror ju, jag menar, redan nu så är de ju, spelar de ju Holm som etta. Om det inte är någonting häpnadsväckande som händer, så kommer han börja slutspelet. Så varför ska man inte ha någon som etta nästa år?
SHLs billigaste målvaktssida kan det bli då nästa år?
Ja, kan det sätt. Kanske bli. Ja. Men, jag vet inte om han fick... Vet du hur mycket mer han fick nu, Holm?
Ja. Jag skulle nog tro att de kan klämma in båda. Fall de skulle värva en sån du pratar om, en allsvensk topp, då kan de nog klara sig under 100 000 totalt på målvakter.
Ja.
Då är de nog garanterat lägst. För det är ju många lag som lägger dubbla på en. Så,
ja.
Till exempel Färjestad, Marcus Svensson, och får vi väl gissa.
Ja.
Du, jätteintressant. Då har vi pratat igenom allt jag ville prata om. Vi skulle väl kunna sitta ett tag till, men någonstans får man sätta punkt också. Och det är dags att tävla. Tävlingen som På spåret, har du sett någon gång kanske?
Ja, absolut.
10, 8, 6, 4 och 2 poäng får du ledtrådar på.
Okay.
Du säger, du får gärna resonera högt hur du tänker, men säg inget svar ifall du kommer på det, utan då får du, jag tror på dig att du skriver ner det på en lapp där hemma. Så, och så är det ju så, det är precis som På spåret, får man 8 poäng och sätter den på 8 poäng får man 8 poäng, men bombar man den på 8 så är det 0 poäng där,
givetvis.
Noll,
ja. Okay.
Och jag ska säga att det är inte en plats vi är på väg mot, utan en hockeypersonlighet vi är på väg mot. Är du redo?
Jag är redo.
Då kör vi på 10 poäng. Man skulle kunna tro att han mest bryr sig om sina tår och knän, men verkar vara mest fixerad av två andra kroppsdelar. Det var 10 poäng. Skulle kunna tro att han mest bryr sig om sina tår och knän, men verkar mest vara fixerad av två andra kroppsdelar. Ska vi ta 8 poäng?
Ja, verkligen.
Du, man skulle kunna tro att han borde blivit en ny Stenmark. Jo, eller dubbelspecialist. Men hittade sitt mål i livet i hockeyn. Man skulle kunna tro att han skulle blivit en ny Stenmark. Jo, eller dubbelspecialist. Men hittade sitt mål i livet i hockeyn.
Nej.
6 poäng. Inledde det nya året med att själv falla i hierarkin. Det brukar kungar annars mest göra, inte förrän de dör. Men Igor den store har helt enkelt varit för bra. inledde det nya året med att se sig själv falla i hierarki. Det brukar kungar annars inte göra för att dö. Men Igor den stora har varit för det här.
Nej, jag fastnar här. Igor den stora, jag får inte alls någon.
Vi tar 4 poäng.
Ja, ja.
Har axlat Espen Knutsens mantel. I alla fall sett i namnet. Snyggast av dem alla. Och en ikon i torgträdgården i det stora äpplet. Du har det?
Ja, ja, det är Lundqvist. Jag var inne på det på sexan. Men
det var, ja, vi ska ta 2:an också. Nu sa du det, men jag tror de flesta tog det. Kallas Hank, men är en hunk. Tidernas bästa svenska målvakt som vunnit allt utom en Stanley Cup.
Ja, det var... Jag vet inte, han Chester Aiken, eller Chester Aiken, ja, var det han du tänkte på?
Aiken, ja, men precis.
Men heter han det andra också? För det var han jag hade i huvudet.
Ja, Alexander Georgiev heter han.
Han heter Alexander. Ja,
men det är väl Igor Shesterkin som framförallt kom in och han blivit etta.
Absolut.
Ska vi backa lite på lite ledtrådar?
Ja.
Mm. Man skulle kunna tro att han mest bryr sig om sina tår och knän, men verkar mest vara fixerad av andra två kroppsdelar. För jag säger huvud, axlar, knä och tå. Mm. För jag då 2 andra kroppsdelar så blir det huvud och axlar. Finns det någon koppling på Henrik Lundqvist på huvud och axlar?
Ja, alltså han har Joel på axlarna. Nej.
Vad gör han reklam för?
Med schampot.
Ja, exakt. Head and shoulders.
Ja.
Och sen hade vi, man skulle kunna tro att han borde blivit en ny. Där fick du New York, ja, Stenmark. Varför Stenmark då? Varför borde han blivit en Stenmark?
Ja, han var väl uppvuxen där först varje år, va?
Ja, men exakt. Och sen fick du faktiskt Jo eller dubbelspecialist.
Ja, Båstad.
Joel och dubbel.
Ja, dubbel. Jag vet, de har ju bott i Båstad.
Ja,
de är men precis, väldigt förknippade i Båstad.
Ja, men så. Nu, jag tänkte snarare på att Jo eller så har du Joel och sen dubbel att det är en tvilling. Och så sen fick du inleda det nya året. Betonar jag lite åre där. Det brukar kungar, han är ju kung i New York, inte göra förrän de dör, men Igor den store. Och sen hade vi ju Espen Schamp och Knutsen. Och att han är jäkligt stilig kar, helt enkelt.
Ja.
Därom tvista inte, det lärde.
Nej.
4 poäng i alla fall. Det är
ja, 6 skulle jag haft. Jag var på den där på 6. Igor, då var det liksom fan. Jag var osäker på om Chester Ögren hette Igor.
Ja, men exakt. Ja, det är vad det är. Men stort tack Petter att du ville vara med och köta hockey en timme.
Tack själv.
Jättetrevligt.
Mm.
Du och till er andra så säger jag på återseende. Vi hörs om ett par veckor framåt. Hej!